talkshow. Om en minut får vi ekonyheter och sen 1:02 ska vi än en gång sända Klotet med Marie-Louise Kristola.
Premiär för en ny serie här i P1, Skuldsamhället.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 5-10 000 som jag visste att jag kunde betala av. Det är inte så farligt att paya av det sen. Tjuffa, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte.
Om svenskarna, ett av världens mest skuldsatta folk. Del 1, Pantsatt framtid, finns i Sveriges Radios app. Sök på Skuldsamhället.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Ekonyheter. I staden Ballymena i Nordirland har kravaller brutit ut för tredje kvällen i rad efter ett påstått sexuellt övergrepp av en ung flicka. Enligt polisen ligger rasistiska motiv bakom upploppen. Polisen har nu satt in vattenkanoner för att stävja våldet. Sen kravallerna drog igång i måndags har ett 30-tal poliser skadats, butiker och bilar har satts i brand och 6 personer har gripits. I den pågående rättegången mot IS-terroristen Osama Krayem i Stockholms tingsrätt vägrade han svara på frågor och rätten fick istället förlita sig på tidigare inspelade polisförhör.
Osama Krayem erkänner att han var på plats beväpnad, maskerad och iklädd uniform när IS filmade när den jordanske piloten Moat el-Kassasbeh brändes till döds under 2014 eller 2015. Enligt åklagarna hade Osama Krayem en framträdande roll, men själv hävdar han att han bara såg på. I de tidigare bandade förhören svarar Osama Krayem lågmält och kortfattat på de flesta frågor. Mer talför och nästan stolt verkar han när frågorna gäller att peka ut sig själv på stillbilder från filmen där piloten mördades.
Piloten han stod med, jag tror, 2 stycken. Och sen började filma direkt.
Brodern Jawad el-Kassasbeh som förhördes idag sa att det viktigaste för familjens del är att få reda på var Moat el-Kassasbehs kvarlevor finns och att han ska begravas på ett värdigt sätt.
Reporter Margareta Svensson. I Barkarö utanför Västerås fördes i eftermiddags en 10-årig pojke till sjukhus i ambulans efter att ha blivit påkörd av en personbil, skriver VLT. Polisen misstänker inget brott och pojken ska ha fått lindriga skador. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
1:02 är klockan och vi fortsätter natten i P1 med veckans Klotet. Programledare Marie-Louise Kristola.
USA 2025. Trump-administrationen rullar snabbt tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends as the EPA does its part to usher in the golden age of American success.
Tidigare klimatsatsningar kallas för den nya gröna blåsningen av miljömyndigheten EPA:s nya chef, som tidigare skrivit om att driva en dolk genom klimatreligionens hjärta.
EPA administrator Lee Zeldin wrote in the Wall Street Journal, quote, "We are driving a dagger through the heart of climate change religion."
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas från officiellt håll och nu skräms miljö- och klimatforskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Vissa forskare talar till och med om att lämna landet. Vad händer i världens största forskningsnation när myndigheterna uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra?
Man kommer att missa en generation klimatforskare som helt enkelt inte har möjlighet att studera klimatet.
Du lyssnar på Klotet om klimatforskningen under Trump med mig, Marie-Louise Kristola. Välkommen Lasse Edfast.
Ja, men hej, tack så mycket.
Du är ju frilansande journalist och har varit i USA under den här turbulenta våren, får man väl kalla det. Och du har just kommit hem?
Ja, fantastiskt att komma hem till sommaren.
Ja, men hur var det där borta då?
Alltså, det var verkligen turbulent. Alla ville bara prata om det som hände i politiken hela tiden. Det var omöjligt att inte landa i att man pratar om Donald Trump. Vilket ju var bra för mig, för en av orsakerna till att jag överhuvudtaget åkte dit var för att jag funderade på vad händer egentligen? Inte bara med klimatåtgärder och utsläpp och allt det, utan vad händer med klimatforskningen i USA? En nation som har varit ledande på många sätt.
Mm.
Vad händer nu med Donald Trump i Vita huset?
Mm. Ja, finansieringen till klimatforskning dras ju in och forskare upplever sig granskade, till och med övervakade har vi fått höra. Särskilt de som kommer från andra länder. Och du har ju träffat många forskare när du var där borta, Lasse. Hur skulle du beskriva stämningen när du pratar med just forskarna?
Kanske nästan paranoid. Jag har fått ringa forskare på såna här krypterade samtalsappar, vilket ju aldrig hänt förut att någon skulle vara så pass rädd för att prata med mig.
Nej.
Och en av dem som jag träffade är Kerstin Bergens. Hon forskar i San Diego, precis på gränsen till Mexiko på amerikanska västkusten.
Mm.
Hon hade ganska mycket att berätta om vad som hänt det senaste halvåret.
Nu står vi vid Scripps Institution for Oceanography och det är Ellen Browning Scripps Memorial Pier. Det är en 500 meter lång pier som går ut i havet vid Scripps Institution for Oceanography. Och längst ut på pieren här så har vi en av de längsta tidsserierna för havsvattentemperatur i världen. Så det är över 100 år som varje dag någon har gått ut på pieren eller då innan pieren fanns med en liten båt och slängt ner en liten hink i vattnet och tagit upp vatten och mätt temperaturen.
Solen skiner. Nere på stranden är det fullt av surfare. Längre ut i vattnet, bortanför den långa piren, ligger en större båt.
Som mina labbkompisar som är där ute och tittar på hur små rörelser i havet, hur det kan styra olika näringsämnen och hur de transporteras genom ekosystemet.
Kerstin Bergens kommer från svenska västkusten och har alltid varit nära havet. Hon läste naturvetenskap på gymnasiet och jobbade sen som marinvolontär på Fiji.
Och mätte koraller, räknade fiskar.
För att sen hamna på den amerikanska västkusten i San Diego, där hon nu alltså doktorerar här på Scripps, en av världens mest ansedda institutioner inom oceanografi. Här försöker hon förstå hur energi överförs mellan havet och atmosfären. Hur de här båda systemen som pratar med varandra genom energi och värme. Det är processer som vi fortfarande inte vet så mycket om. Något som leder till att våra klimatmodeller blir mer osäkra.
När vi ser prognoser framöver och så ser vi de här stora grå error bars, liksom osäkerhetsmarginalerna i våra prognoser. Så jag jobbar och försöker förstå en del av de fysiska processerna för att göra de här osäkerheten mindre.
Vi går upp från piren för att prata om hur Donald Trumps klimatpolitik märks här på universitetet. Men innan det, vad är egentligen presidentens inställning till klimatfrågan? Och vad av allt som hänt spelar egentligen någon roll?
Mattias
Fridahl forskar om klimatpolitik på Linköpings universitet. Något han gjort länge. Men inte ens han såg vad som skulle hända när Donald Trump blev president nu en andra gång.
Ja, jag är förvånad. Förra vändan när Trump satt i Vita huset, då blev jag väldigt förvånad över att han faktiskt menade det han sa.
Då, 2016, när Donald Trump just påbörjat sin första mandatperiod, var det få som trodde på att han skulle göra politik av allt det han sa. En ung Greta Thunberg seglade över Atlanten och många tänkte nog att hon skulle kunna prata vett i den gamla affärsmannen.
Everyone always asks me about Donald Trump. But I mean my message for him is just listen to the science.
Men att Donald Trump inte tänkte lyssna på klimatvetenskapen stod snart klart.
Obama thinks the single biggest threat in the world today is global warming. Okay? Can you believe it?
Så efter de 4 första åren med Donald Trump vid makten tänkte Mattias Fridahl att han nu var förberedd på vad som skulle hända.
Men jag är ändå överraskad över hur fort det har gått att dra tillbaka klimatpolitiken. Så det har väl varit det som har överraskat mig allra mest. Och också den frenesi, alltså hur långt ut i USAs ekonomi och även utanför USAs gränser som Trump påverkar hur klimatarbetet går till.
Mycket av det presidenten nu vill göra är samma sak som förra gången. Ta USA ur Parisavtalet, ta bort regler som ska minska företags klimatutsläpp och såklart utvinna mer fossil energi.
Well, we have more oil and gas than anybody else in the world. We're going to really benefit our taxpayers.
Men en sak, säger Mattias Fridahl, är delvis ny. Attacken på själva klimatforskningen.
Att han har gått på så hårt på universitet. Jag trodde, det såg jag liksom inte komma från hur han agerade förra gången han satt vid rodret. Utan det är någonting som jag uppfattar som ganska nytt. I övrigt så var ju mycket av det han har gjort kopior, förstärkta kopior av det som man genomförde förra mandatperioden. Bara att det har gått snabbare och i högre omfattning då. Men just det här att ge sig på också kompetensen inom vetenskapen, det tycker jag ändå sticker ut.
Hundreds of scientists dismissed in the middle of a major research project on
They're afraid
climate.
Of losing their funding, they're afraid of losing their job.
Ordered Attorney General Pam Bondi to identify and remove all state.
Ibland känns det nästan omöjligt att följa med i allt. En sak som ändå stack ut var när presidenten nominerade en av de starkaste företrädarna från oljeindustrin till att bli energiminister.
Wright är idag chef för ett bolag som tillhandahåller tjänster åt olje- och frackingbolag. Han har tidigare sagt att det inte finns någon klimatkris och har kallat klimataktivister för alarmister.
Så vad spelar den här typen av utnämnanden för roll? Kommer det att betyda något? Eller är det bara symbolpolitik?
Jag tycker det är svårt att utvärdera i dagsläget. Och dels för att jag inte har den insynen, den detaljkunskapen som kanske krävs för det. Men också för att det är ganska tidigt i den processen. Det är liksom någonting som man nästan måste kartlägga i efterhand. Men jag tycker det är ett tydligt symptom på Trumps inställning till klimatfrågan. Och på så sätt så är det ju oroande därför att det ligger i linje med hur han tänker kring klimatförändring som någon form av ja, i princip en konspiration mot USA där man har målat upp klimatförändringen som ett stort hot i syfte att kunna då skruva åt och komma åt USAs konkurrenskraft och försämra den inom politik och inom världshandel. Och då är ju det här exempel på hur långt han är beredd att gå för att försvåra för klimatomställningen.
En sak som kanske har varit lite svårt att förstå, det är att NOAAs katastrofdatabas och klimat- och väderkatastrofdatabas stängs. Varför det sker och vilka konsekvenser får det?
Ja, det går nästan bara att spekulera i varför det sker, men det är väl kanske rimligt att tänka att det ger ett för tydligt uttryck för en klimatförändring som är skenande, att det helt enkelt gjort det tydligt att klimatförändringen är på allvar. Men det är ju jättesvårt att veta vad motiven är till alla de här åtgärderna. Ibland känns det som att det är lite random, ibland känns det som att det är väldigt planerat.
Men hur ska vi liksom förstå Trump och hans klimatinställning?
Jag tycker nog ändå att det finns en ganska tydlig röd tråd i hur Trump kommunicerar kring klimatförändring. Att han säger att det är, vi kan kalla det för en konspiration då, en bluff, en hoax, en scam. Alltså ett sätt att lura USA att göra åtgärder som försämrar USAs konkurrenskraft. Exempelvis genom att sätta pris på utsläpp och minska användningen av fossila bränslen som då skulle öka kostnaden för produktion i USA till förmån för produktion i andra länder som exempelvis Kina eller Brasilien, Mexiko, Indien och så vidare. Och att man då skulle börja importera mer varor från de här länderna. Och att det är då ett sätt att ha lurat in USA i en fälla för att stärka konkurrenskraften i andra delar av världen. Och det är ju väldigt, väldigt illa eftersom USA är som sagt världens näst största utsläppare. De måste med på klimatomställningen för att vi ska kunna hålla Parisavtalets temperaturmål inom räckhåll och dessutom världens största ekonomi som behövs för att driva på innovation och omställningskraft och hitta nya lösningar. Så att Det tycker jag är det mest oroväckande här, att det verkar ändå bottna i någon slags syn på klimatförändringen som en konspiration för att lura USA.
Ja, vi hör ju Mattias Fridahl här på Linköpings universitet. Han är ju väldigt orolig och menar att det verkligen kommer att försvåra världens klimatarbete när den näst största utsläpparen och så viktig forskningsnation inte är med i klimatarbetet. Men vad säger Kerstin Bergens om det här då?
Det som Kerstin Bergens säger och det som många andra forskare som jag har pratat med säger, det är att det första slaget som man känner, det är indragna anslag. Det vill säga, man vet inte vad man kommer ha för pengar att bedriva sin forskning med.
Det påverkar ju då både den forskningen som pågår just nu, men också den forskningen som kommer att hända. Om du inte har pengar att betala nya studenter som kommer in, för de måste ju få lön. Man kommer att missa en generation klimatforskare som helt enkelt inte har möjlighet att studera klimatet.
Hur pratar ni om det här, ni på universitetet? Vad är det ni säger till varandra?
Det är såklart mycket frustration. Det är många då som har fått projekt indragna. Jag har en del studenter som har blivit ombedda att wrap up och försvara, disputera så fort som möjligt, för deras handlare inte längre har pengar att betala dem. Och sen såklart, det är mycket, mycket ilska.
Men det handlar inte enbart om pengar. Kerstin Bergens berättar att universitetet för ett tag sedan samlade till ett möte där man gick igenom vilka försiktighetsåtgärder man behövde vidta, speciellt om man inte var amerikansk medborgare. Bland dem var att skaffa en dum telefon, en så kallad burner phone, som man kan göra sig av med vid gränskontrollen om det skulle behövas.
Eller memorera telefonnummer ifall de tar min telefon så att jag fortfarande kan ringa efter hjälp, eller då se till att jag inte har något som skulle kunna vara en fläck på webbhistoriken eller sociala medier och så vidare.
En fläck kan vara vad som helst som har något med klimat eller mångfald att göra. Kerstin har nyligen bett sin vän att skriva ut delar av kurslitteraturen för en kurs hon skulle gå, bara för att inte ha det materialet på sin dator eller i sin webbhistorik, just eftersom hon är svensk och behöver passera gränsen till USA ibland.
Och bara förra veckan så blev det faktiskt, var det 5 studenter på UC San Diego som blev utvisade. En sjätte som blev deporterad vid gränsen. Det är lite covid-känsla igen. Det är lite som att det är någonting där ute som surrar och som brummar lite. Och det är svårt att veta om man ska gå i full katastrofläge och börja tänka, eller om man ska bara fortsätta som vanligt. Men det känns som att det är någonting där ute som är, ja, it's coming, liksom.
It's coming, säger Kerstin Bergent som doktorerar i San Diego. Vad menar hon, Lasse Edfast? Vad är det hon är rädd för ska komma?
Hon kanske inte riktigt vet själv exakt vad det är som ska komma. Hon beskriver det som liksom att det kommer från alla håll, man får hela tiden höra om saker. Hon har liksom andra på Scripps som har liksom blivit utvisade ur landet eller inte fått komma in igen. Så man vet inte riktigt, men det hon beskriver att alla tänker hela tiden på vad man säger, på vad man skriver i sina ansökningar, så att bara oron i sig har liksom lett till någon typ av akademisk självcensur, kanske man kan kalla det.
Och det är förstås väldigt mycket ryktesspridning också, så där, som är svårt att förhålla sig till, förutom det som tydligt har hänt här, och hon har flera kollegor som har blivit utvisade. Men du, att federala forskningsanslag stryps är förstås en stor sak för de som är beroende av federala pengar, alltså pengar från staten för sin forskning. Men att internationella forskare känner sig så här övervakare, du säger att det är nästan en paranoid stämning, alltså man är rädd att använda vissa ord och rädd att bli fråntagen mobil och kommunikationsmedel. Det där måste ju vara väldigt speciellt.
Ja, det tycker nog de också. Och att de plötsligt lever i ett land där man ska bara tänka på det här. Sen är det såklart, det här är ju liksom råd utifall som de pratar om. Men att man har en genomgång med en lagkunnig person på universitetet, det upplevde i varje fall Kerstin Bergen som väldigt speciellt och inget hon hade trott någon kom till USA för ett antal år sedan.
Vi har ju fått rapporter om forskare som har blivit stoppade vid gränsen dock för att de har haft olämpligt innehåll som gränskontrollen tyckte då i sin mobil. Men du har haft en nylig kontakt med Kerstin också.
Och då tog hon just upp det här med att det finns ju över 1 miljon internationella studenter i USA och hon är då en av dem. Och hon upplever nu att när det börjar bli dags att åka hem så sitter hon i kläm.
Hej Lasse. Här kommer en liten uppdatering från San Diego. Idag är det den 3 juni och om några veckor så reser jag hem till Sverige för att se min familj för första gången på över ett år. Jag har bara bokat en enkelbiljett hem eftersom jag faktiskt inte vet om jag kommer lyckas förnya mitt amerikanska studentvisum. Förra veckan så meddelade Trumps administration att alla visumintervjuer för studentvisum på amerikanska ambassader och konsulat världen över är tillfälligt pausade tills dess att nya riktlinjer för hur man ska granska ansökningen, särskilt studentens sociala medier, är framtagna. Exakt vad man letar efter säger de inte. Man nämner antiterrorism och antisemitism. Men mellan raderna så läser många detta som ett försök att komma åt vissa universitet, som till exempel Harvard, som de anser vara alltför liberala och att de inte har gjort tillräckligt för att stoppa pro-Palestina-demonstrationer. Enligt The Association of International Educators här i USA så finns det över 1,1 miljoner internationella studenter på amerikanska universitet. Vi bidrar med över 40 miljarder amerikanska dollar per år till ekonomin här och vi skapar över 370 000 jobb. Så vi är många som hamnar i kläm mellan drastiska nedskärningar i forskning som inte följer den nya administrationens idéer och det faktum att vi inte har ett amerikanskt medborgarskap.
Mm. Den moderna forskningen den har ju alltid varit internationell. Det bygger på samarbeten, man delar resultat med varandra, man genomför kollegial granskning av varandras arbeten. Och de amerikanska universiteten och forskningsanläggningarna hör ju verkligen till de främsta i världen. Så det finns förstås en rädsla för att USAs position och det här samarbetet, det internationella samarbetet ska försvagas. Men har det redan hänt någonting konkret där? Vad säger till exempel ledningen på Kerstins universitet där?
Ja, faktiskt bara dagar innan jag och Kerstin sågs så var rektorn på Scripps, alltså där hon pluggar, Margaret Leinen heter hon. Hon var på besök i USAs kongress för att vittna om just det som håller på att hända.
Good morning. The Subcommittee on Environment will come to order. Without objection, the chair is authorized to declare recesses of the subcommittee at any time.
Ja, men det vi hör här, det är den här kommittén som vill så att säga förhöra rektorn Margaret Leinen om hur Donald Trumps klimatpolitik har fått konsekvenser. Det som Margaret Leinen nämner det är att i år så har man antagit bara hälften så många doktorander vid alla de stora oceanografiska universiteten.
All of us have decreased our admissions by half.
Lyssnar man på det här så märker man att det är ett ord som återkommer väldigt ofta som inte jag har kopplat ihop med forskning så mycket förut. Och det är infrastruktur.
Sustained federal investment is essential. Specifically and particularly in ships, observing systems, and platforms and research infrastructure. These are long-term commitments that are very difficult to restart once interrupted.
Ja, Margaret Leinen, director på Scripps, berättar alltså om hotet mot finansieringen av det hon kallar infrastruktur. Och det är ju då typ forskningsskepp, övervakningssystem, plattformar, stationer, labb, ja, men allt det där som man praktiskt behöver för att kunna bedriva forskning. Det är väl det som kallas för infrastruktur, förmodligen.
Ja, men exakt. Alla liksom fysiska saker vi har ute i världen för att samla kunskap eller samla data.
Och det är det då som är under hot, menar de?
Ja, det är en av alla saker som är under hot. Det är en av alla de sakerna som man vill spara in på. Eller som man kanske bara inte kan sköta som de ska. Jag menar, för att ha ett skepp så måste man också ha forskare som är ute på skeppet. Och när så många forskare kickas som det görs just nu så
så har vi snart ingen som kan ta emot datan från satelliten eller vara ute på skeppet.
Och det är ju väldigt viktiga saker som forskarna tar fram. Jag menar, det där materialet som sagt delas och används av andra forskare över hela världen.
Ja, men exakt. Här i Europa har vi också satelliter. Vi har Copernicus. Den samlar också in en massa olika data om luftkvalitet, om vegetation, saker som är relaterade till hav, istäcken.
Ja, rök från skogsbränder också.
Ja, och all den här informationen som bland annat då satelliterna i Copernicus-programmet samlar in, det här delar vi sen till andra klimatforskare på andra håll i världen.
Mm. Vi har ju berättat om ett sånt exempel här i klotet. Då är det forskare som har byggt ett sånt här varningssystem för vibriobakterier i Europa. Så att man till exempel kan se i svenska badvikar om halten av vibriobakterier som kan leda till farliga infektioner och badsårsfeber, i värsta fall dödlig blodförgiftning också. Så att man kan övervaka dem och se om de liksom växer till sig. Det varningssystemet är ju beroende av just den här sortens amerikansk data från NOAA och NASA.
Ja, och NASA kanske inte, där tänker man kanske ofta på månlandningar och liknande, men NASA har en väldigt stor och viktig klimatforskningsdel också.
Mm.
Och den här delen av NASA, den har också fått väldigt mycket mindre pengar i den nya budgeten.
Ja, det finns väl ett förslag att minska NASAs geovetenskapliga forskningsbudget med nästan 50%.
Ja, precis.
All of this comes as the president's newly proposed budget would cut more than $6 billion from NASA as it moves the agency's focus away from space science to primarily getting astronauts to the moon and to Mars.
NASA har också varit en av de myndigheter som har fått känna på de här sparbetingen. Så jag sökte upp en NASA-forskare i USA som, han är faktiskt på väg hem till Sverige och kände att han kunde prata ganska fritt med mig.
Johan Nilsson heter jag, ursprungligen från västkusten i Sverige. Flyttade till USA 2015 där jag började jobba på Jet Propulsion Laboratories här i Pasadena.
Jet Propulsion Laboratory är en del av NASA och där använder Johan Nilsson bland annat satelliter för att mäta istäcken på olika glaciärer. Inte ett jobb för den med anlag för klimatdepression, då glaciärerna började smälta bort redan i början av 2000-talet.
Och sen i princip så har det varit negativt. Vi kom precis ut med en studie här, bara för några veckor sedan, i Nature, där vi har som en community då gått ihop och gjort ett estimat för globala glaciärer. Och i princip är allting negativt. Glaciärerna håller på att försvinna i princip globalt.
Johan Nilsson jobbar alltså med den där klimatforskningsinfrastrukturen här i USA. Det är ingen infrastruktur som människor i allmänhet är medveten om, men som ändå är viktig i människors liv, säger han.
Det är en aktiv global, kan man säga, effort då, för att använda engelska ord, som görs och planeras globalt då, mellan olika organisationer, både statliga och icke-statliga. Samlas in globalt, processeras och sen ges oftast ut gratis till allmänheten som kan använda den då. Om du då kan få en bättre förståelse för om du kommer få extremväder, till exempel översvämningar, då kan du planera för det. Och kanske förstå hur mycket eller hur lite översvämningen kommer vara. Eller frekvensen av det till och med. Händer det var 20 år, var 50 år. Så det finns mycket samhällsnytta i de här mätningarna för att då kunna bygga upp en kunskapsbank i princip. Så vi då kan använda för att bättre förstå den fysiska verkligheten som vi lever i och hur den förändras.
Så vad kommer att hända med allt det här nu? Det är än så länge omöjligt att säga. Men bara den osäkerheten har redan gjort att vissa projekt fått pausas.
Många forskare är då beroende av de här pengarna för sin egen forskning då. Så jag tror det är stor osäkerhet vilka pengar som kommer att bli borttagna.
Saken med infrastrukturen är att allt sitter ihop, precis som järnvägsspår. När det nu sparas in på NASA så kommer det märkas i all typ av klimatforskning. Och när stora statliga myndigheter som NOAA, ungefär amerikanska SMHI, också får enorma budgetnedskärningar,
så riskerar hela det amerikanska klimatforskningssystemet att spåra ur.
Så det är ju flera hundratals, tusentals människor som har blivit av med jobbet där. Och det har ju en direkt påverkan på våra möjligheter då, kan man säga, att förstå väder. Förstå väder. Det kommer påverka till exempel hur man kan förutspå orkaner, tornados, extremväder i princip, översvämningar.
Än så länge har det inte skett någon urspårning, är Johan Nilsson noga med att poängtera, utan hålen i infrastrukturen kommer att visa sig senare. Men redan nu får president Donald Trumps politik effekter på klimatforskningen. Exempelvis finns inte längre pengar för arbetet med en klimatrapport som enligt lag ska uppdateras vart femte år.
Men nu har ju den budgeten blivit tillbakadragen, så vi får se hur det kommer se ut senare.
Johan Nilsson, svensk forskare som alltså har varit i USA i 10 år och nu är på väg hem från sitt jobb på NASA. Han nämner ju en stor klimatutvärdering här som Trump-administrationen har strypt finansieringen till. Och det är ju också en viktig rapport, en rapport som har lämnats till kongressen vart femte år i över 25, ja i 20 års tid, över 20 års tid nu. Och där den ska ju också visa på de ekonomiska kostnaderna för klimatförändringarna. Alltså hur mycket det kostar det amerikanska samhället med alla katastrofer i form av extremväder och annat. Så att, du var inne på det tidigare i programmet också. Det är en rapport som visar konsekvenserna och kostnaden för konsekvenserna av klimateffekter redan nu.
Ja, precis. Och lyssnar man på till exempel Mattias Fridahl, då, han som jag ringde upp, så menar ju han att det här skulle kunna vara ett sätt för administrationen att sopa den typen av fakta under mattan. Men sen så, det som forskarna kanske gör för att försöka möta det här med just den här rapporten är att forskare i Seattle, det är ganska många forskare som är involverade i den här rapporten, de har bestämt sig för att vi kör ändå. Rapporten är ju nästan klar, så att även om inte vi har en budget just nu för det sista arbetet så kan vi i varje fall färdigställa den här rapporten. Och när det är dags för nästa, ja, då kanske det är en annan president. Eller då är det nästan helt säkert en annan president i Vita huset. Så det finns en typ av lite så lågmält akademiskt motstånd som börjar spira.
Intressant. Får man se om den där rapporten kanske publiceras någon annanstans. Men det är i alla fall stora saker i görningen när man börjar dra in på finansiering till den här sortens grund för forskning.
Ja, men det får man nog säga att det är. Men sen en annan stor sak som håller på att hända, i varje fall om man lyssnar på Johan Nilsson vid NASA, det är att klimatforskarna tystnar. Man vågar inte längre prata, man vågar inte protestera. Forskare i USA har ju ofta varit ganska aktiva, och precis som här har man ju det här, sin tredje uppgift, att man ska föra ut sin kunskap.
Det handlar ju om att man ska kommunicera sin kunskap, sin vetenskap och sin kunskap till offentligt och till allmänheten, eller hur?
Man kanske är med i Klotet till exempel. Men det Johan Nilsson vid NASA säger nu att klimatforskare håller på att tystna, och det här tror han, det är liksom en tystnad som i förlängningen riskerar att leda till en inskränkt akademisk frihet.
I princip så säger man ingenting, man försöker behålla sina jobb. Om då till exempel en statlig aktör kan komma in och säga liksom att nej, jag gillar inte riktigt vad ni håller på med, så jag ska ta bort alla pengar. Det sätter ju press på den akademiska friheten i princip. Så det är ju många som skulle vilja påstå här i USA inom, kan man säga, akademin, som är väldigt rädda för detta. Och försöker nog göra det bästa de kan för att både försvara den akademiska friheten, men också liksom att under press på kanske inte säga vad man tycker och inte förarga någon. Så det är en ny känsla, tror jag.
Det finns ju ändå ett visst motstånd bland forskare. Om du skulle beskriva, hur ser motståndet ut just nu?
Ja, alltså jag tror just nu är väl alla lite i chocktillstånd, så folk har väl mer börjat kanske organisera sig nu lite mer än vad som har hänt de sista månaderna. Men vi börjar ju se redan, det räcker ju bara läsa tidningen där man ser att det är folk som är ute på demonstrationer, tusentals människor, för att de vill säkra sin rätt då till både för forskning men också demokrati då, som tycker. Min personliga åsikt är nog att vi kommer att få se mer av detta beroende på vad som händer. Men vi har nog börjat se en rörelse här nu som kommer växa fram.
Så det han beskriver här är väl på något sätt att alla i början blev väldigt chockade, någon så här initial chockad tystnad, men samtidigt att ett motstånd börjar byggas upp, eller? Är det så man ska tolka det, Lasse?
Ja, men så kan man tolka det. Så under den här resan så försökte jag liksom få syn på det här motståndet och se vad är det för motstånd som håller på att byggas upp. Jag fick bland annat kontakt med en före detta forskare. Hon har forskat om hur man tar beslut i olika svåra situationer, ofta när det har med miljö att göra. Hon har då forskat vid Cornell University. Hon har gått och blivit forskaraktivist istället och helt enkelt lämnat akademin. Och Bethany Oleta Mays, som hon heter, hon sa något ganska överraskande när vi hördes på telefon första gången.
The rat race has already begun. Like, even if, for example, my husband's Department of Energy grant isn't cut off, which he fully expects it will be, it's already done a lot of damage because he's already tried to spend all this time looking for other funding sources. One other faculty member has spoken to, they're having to take like a trip across a border with sensitive scientific equipment because their collaborators fear they won't be able to get into the country with that equipment. So they're like going in person to try to get the equipment over the border. And it's just terrible.
Ja, det här låter ju, vad är det hon beskriver här, någon sorts smugglingsverksamhet över gränsen. Hon kallar det för, och hon pratar också om ett rat race här, Bethany. Vad är det hon beskriver?
Ja, det hon beskriver är någon typ av smuggelaktion där personer på Cornell University tänkte att men vi vill liksom inte att någon ska komma och beslagta den här utrustning som vi har. De samarbetade med ett universitet i Kanada. Så de tog helt enkelt den här utrustningen handgripligen och körde den över gränsen mot Kanada.
Ja, det där påminner ju om hur det var under Trumps första mandatperiod när forskare också erbjöd sig att ladda ner andra amerikanska kollegors just data, klimatdata, och spara det på någon hårddisk i något annat land eller något sånt där, så att den inte skulle försvinna och förstöras. Men du, under förra Trump-administrationen så var det ju faktiskt också forskare som åtminstone övervägde att lämna USA. Frankrike, vi kommer ihåg Frankrikes president Macron som gick ut och storstilat erbjöd just amerikanska klimatforskare att komma till Frankrike istället för att fortsätta forska där. Är det något sånt här på gång också, att forskare lämnar landet, lämnar USA nu?
Ja, det verkar ju verkligen vara på gång. Här i Sverige så har Vetenskapsrådet utlyst bidrag för att locka till sig amerikanska forskare. Det är inte så uttryckligen, men av de som har sökt det här bidraget så är en stor majoritet just amerikanska forskare. Mm. Samma sak i Finland, Frankrike som du nämnde. Jag var på Harvard till exempel och där satt de och försökte hitta. Men jag har en faster som kommer från Irland. Är jag då berättigad att få ett irländskt pass till exempel? Det var någon som hade påbrå från Turkiet som tänkte att ja, är det bättre att åka till Turkiet kanske än att stanna här vid Harvard?
Så de försöker verkligen leta alla möjliga lösningar?
Några stycken, absolut.
Mm. Och vi har ju sett upprop, vi har hört en del protester och många som är vittnar om att de är oroliga för en också den akademiska friheten, att de inte ska kunna säga och forska på vad de vill egentligen utan att man blir styrd och tystad.
Ja, men exakt. En av de här protesterna som har kommit, som kom ganska tidigt efter att Trump tillträdde, det var ett upprop, ett typ av brev till allmänheten där hundratals forskare i National Academy of Sciences skrev och förklarade vad den här forskningspolitiken skulle kunna innebära. Och National Academy of Sciences, det kan väl jämföras med Kungliga Vetenskapsakademin ungefär, som också är instiftad och rapporterar till kongressen.
Mm.
Och det som de skrev i sitt upprop, det var att
politiken som bedrivs nu och den signalpolitik som bedrivs, det som de kallar Trumps krig mot klimatvetenskapen, den leder till en mycket sämre forskning, den leder till censur, en självcensur, den leder till att man kommer dra sig undan från viktiga forskningsområden. När jag kollade igenom listan på vem som hade skrivit under det här brevet, det var ju som sagt hundratals forskare, men så hittade jag ett svenskt namn, Leif Andersson, vid ett universitet i Texas, men också verksam vid Uppsala universitet.
Ja, det beror på att jag är också utländsk ledamot av National Academy of Sciences i USA. Och det kom, det här uppropet kom då till alla ledamöter i den här akademin. Och där man uppmanar då att protestera mot de förändringar som presidenten gör nu. Och jag tyckte det var självklart då att skriva på det här, för att jag ser det som ett stort hot mot den akademiska friheten, det de förändringar de gör nu då. Och jag ser det också som ett större angrepp på hela, vad ska man säga, hela den infrastrukturen kring forskning. För man har ju gjort stora neddragningar på forskningsråden som ska fördela pengar. Det har kommit ett nytt angrepp faktiskt den senaste veckan, där de vill politisera de ämbetsmän som jobbar på de här forskningsråden då, att de ska underställa presidenten istället. Så det känns ju som att presidenten i USA vill ha mycket större bestämmande rätt över vad man får forska på och vad man ska finansiera.
Men det här sista som du påpekade om ämbetsmännen, vad är det som är problemet där?
Jo, men det är ju så att all forskning som bedrivs i västvärlden, skulle jag säga, går ju genom olika forskningsråd som tilldelas medel och som delar ut medel till forskning då, va? Och i de allra flesta ställen så är det forskare som själv utvärderar de forskningsansökningar som kommer in. Det som händer nu i USA, det är att man drar ner på resurserna till de här forskningsråden då, va? Vilket innebär att de får mycket mer svårt att dela ut forskningsmedel till forskningen. Och det är det som händer just nu, att forskare förlorar sina anslag. Man kan inte söka pengar till exempel. Och att presidenten då vill styra vad man kan forska på.
Och hur skulle presidenten i det här fallet styra vad man får forska på och inte?
De här forskningsråden har fått uttalade instruktioner att de ska inte stötta forskning, klimatforskning till exempel då, och även då mångfaldsforskning.
Varför är det viktigt att universiteten och akademin är som i en egen liten värld, att det finns en frihet där?
Jo, men den akademiska friheten innebär ju då att forskare kan komma upp med helt nya idéer och beskriva hur de tycker att det här är saker man behöver forska på. Och att ta bort den finansieringen för den fria forskningen vet vi har väldigt negativa konsekvenser vad det gäller grundläggande forskning. Att det är ju den grundläggande forskning som de oväntade upptäckterna kommer.
Som så många andra jag pratar med, säger Leif Andersson, professor på Uppsala universitet, att det nu är upp till andra delar av världen att täcka upp för det som går förlorat i USA. Och så hoppas han på miljardärerna där på andra sidan Atlanten.
Man ska komma ihåg det, att vad det gäller finansierad forskning så är det ju inte bara statligt finansierade forskningsråd som är viktiga, utan det finns också många privata stiftelser. Så i Sverige har vi till exempel Wallenbergstiftelsen som gör en otrolig insats för att stötta svensk forskning. I USA finns det liknande forskningsstiftelser, Howard Hughes till exempel. Det man skulle kunna hoppas på i det här läget, det är att det finns ju väldigt många rika amerikaner, att de skulle kunna gå samman och bilda en forskningsstiftelse liknande den som vi har i Sverige, Wallenbergstiftelsen till exempel, för att gå in och stötta fri forskning i USA. Det skulle vara en väldigt viktig insats för USAs framtid, skulle jag säga.
Leif hoppas alltså på att privatpersoner med väldigt mycket pengar skulle kunna gå samman i någon sorts fristående stiftelser liknande det vi har i Sverige. Finns det något tecken på det överhuvudtaget?
Jag vet inte om det finns något tecken på det just nu, men jag bollade det här till Mattias Fridahl som ju forskar om klimatpolitik, och han påpekade då att mycket av det som Trump gör skrämmer bort potentiella givare. Det vill säga, har man ett företag så vill man inte stöta sig med Donald Trump och därmed USA. Och då kanske man inte alls blir så benägen att ge pengar och på så sätt stötta den här klimatpolitiken som Donald Trump gör allt för att stoppa. Svårt att säga åt vilket håll det kommer gå.
Mm. Men om vi ska gå tillbaka till forskarna som du har träffat redan i USA, hur tänker de, hur ser de på sin egen framtid?
Det är många som faktiskt inte ser en framtid i USA. Det är många som pratar om att nu behöver kanske Kina och kanske Europa steppa upp. Och man hoppas på att klimatforskningen ska fortsätta där och kanske även sin egen forskning. Det här var en av de sakerna som jag pratade med Kerstin Bergens, hon i San Diego på Scripps, om.
Jag vill ju gärna tänka att det finns, någonstans så finns det hopp också, att vi har kommit längre, vi har kommit en bit på vägen i de 8-9 åren sedan Trump senast kom till makten. Och att även om man nu går in och rör om i grytan så kommer det, klimatarbetet kommer att fortsätta, men det kommer att behöva ske på andra ställen i världen än USA kanske.
Det är ändå drastiskt om det skulle vara så.
Jo, men absolut, det är klart. Men samtidigt så klimatfrågan är ju det mest globala problemet vi har. Den mest globala utmaningen vi står inför som ett samhälle. Och USA har på många sätt varit ledande, på andra sätt inte. Men om USA nu då är under en regim ett par år som inte prioriterar klimatfrågan, då kommer ju resten av världen behöva ta ett steg framåt och fylla det hålet.
Har du liksom en personlig plan hur du kommer fortsätta?
Jag har bestämt, sedan Trump kom till makten och under de senaste 2 månaderna har jag insett att jag inte ser en framtid för mig själv som klimatforskare i USA. Och jag kommer använda det faktum att jag har ett svenskt pass och försöka fortsätta någonstans utanför landet.
Kommer du tillbaka till västkusten?
Precis. Om du frågar min mamma så vill jag inte komma tillbaka till västkusten. Men vi får se. Det finns många andra ställen i världen som bedriver väldigt bra klimatforskning. Både i Europa och i ställen som Australien och Asien. Så vi får se vad som händer. Men som sagt, klimatet i USA just nu som kvinnlig klimatforskare som dessutom då inte har ett amerikanskt pass känns just nu lite för osäker.
Säger Kerstin Bergens som forskar på Scripps i San Diego. Och i nästa program, Lasse, då ska vi prata mer om motståndet som håller på att formeras mot Trump-administrationens klimatpolitik, eller hur?
Ja, precis. Det här motståndet börjar finnas lite här och där. Jag har pratat med rektorn vid Scripps, Margaret Linen, som vi hörde i kongressen om hur hon försöker få in amerikanska forskare till IPCCs jobb bland annat. Men också hon Bethany som pratade om smuggelaktionen till Kanada. Hon blev just bortförd av vakter när hon knöt en ögonbindel på en staty på Cornell University. Och jag pratar mer med henne om vad klimataktivism kan innebära som en forskare.
Tack för att du var med idag, Lasse Edfast.
Ja, men tusen tack.
Du har så lyssnat på Klotet om klimatforskningen under Donald Trump. Lyssna också på nästa avsnitt som handlar om vad som händer nu med den amerikanska klimataktivismen. Och vi som gjort programmet är frilansjournalist Lasse Edfast, tekniker David Hellgren, producent Peter Normark och jag heter Marie-Louise Kristola.
Och det här var en återutsändning från onsdag eftermiddag. Vi har några minuter över till nästa program, så vad sägs om den anspråkslösa programpunkten så är mitt i natten alla sjunger på svenska. För 58 år sedan spelade Svante Thuresson in The Last Waltz med svensk text av Bo-Göran Edling.
Jag tvekar först men jag börjar gå. Orkestern spelar upp bakom min rygg. Men så mens jag ser dig skymta i en vrå. Och du verkar lite ensam och skygg. Den sista var
står. Låt det blåsa storm, vi är ju två. Ändå får jag se kärleken dö. Och hjärtat mitt vill brista vid ditt adjö. Den sista valsen med dig. Lyckan att vara tillsammans. Kärleken kom till mig. Det är som en dröm allsammans. Det är över nu. Inga ord finns kvar. Bara ljud från musiken som spelar.
Jag är väl en sentimental tok, men jag får gåshud när jag hör Svante Turessons inspelning av The Last Waltz, Den sista valsen. Svensk text, Bo Göran Edling. 11 veckor på svensk toppen 1967. Nu ska vi än en gång sända andakten i P1.
Andakten i P1 hålls idag av konstnären och föreläsaren Claes Parknäs från Göteborg. Makt eller kärlek är rubriken.
Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om? Vet att ingen känsla någonsin kan skada ditt medvetande. Att finna sin frid, att freda sin frid, att freda sin frid så fridfullt som möjligt. Har vi inte vår frid så spelar det ingen roll vad omvärlden ger. Vi kan ändå inte njuta av det. Och har vi vår frid så behöver vi ingenting från omvärlden. En frid bortom allt förstånd. En frid som redan finns inom oss. Inte från intellektet utan ifrån intelligensen. En salig frid. Friden som finns i vissheten att Gud redan bor i oss. Att Gud redan bor i oss. Som jag har kämpat med detta i mitt liv. Kärlek eller makt? Och så här såg det ut i relation till mig själv. Jag använde makt mot min maktlöshet. Min vilja användes som en motvilja förklädd till en vilja. En motvilja mot känslor och upplevelsen av maktlöshet. Att använda makt för att inte ha ont brukar leda till att vi istället gör ont. När känslorna kvävdes så kvävdes också källan inom. Makten var ett slags våld jag vant mig vid. Ett slags självskadebeteende. Numera vet jag att det bara är kärlek och läkning som hjälper mot maktlöshet. Att använda makt gör att vi inte läker. Jag undrar om det egentligen finns någon god makt. Heter inte den i så fall kärlek? Och i relation till andra hade jag fastnat i att försöka kontrollera alla situationer och personer för att de inte skulle peta i mina sår som jag inte ville veta av. Kan man inte ha ont så gör man ont, och jag gjorde ont. Så i min omedvetenhet gjorde jag människor illa. Läker man inte sitt drama så lägger man ut i omvärlden. Och jag själv, som var så trött på makthavare. Jag revolterade mot dem och försökte bli fri ifrån dem istället för att bli fri till mig själv. Jag behövde börja följa mitt hjärta så jag inte överlät någon makt för någon makthavare att hava. Kärlek förutsätter att vi avstår från makt. Och mänskligheten har bara ett problem. Vi har 1000 yttringar av det problemet, men det är bara ett problem. Att vi inte riktigt följer vårt hjärta. Men hur skulle det se ut om alla bara gjorde som de ville? Ja, hur skulle det se ut? Hur vet jag då att jag lever i min vilja, kärlek, och inte i en förklädd motvilja, makt? När jag har givit mig upplevelsen av att jag har en styrka inom mig som kan omfamna vilken känsla som än stiger upp till ytan, så jag har gett mig kärlek istället för makt. Och då öppnas jag inte bara för min vilja, utan också för Guds vilja igenom mig. Min uppmärksamhet går ifrån denna världen till det som inte är av denna världen. I Johannes evangeliet står det: "Overcome the world." Alla upplysta människor och helgon har sagt samma sak. Känn dig själv. Och alla de har gjort det, det är därför de har blivit helgon. Inte finns det något mer andligt än att vara sig själv. Det finns ett avgörande vägskäl för oss människor. Vägskälet dyker upp hela vårt liv i syftet att hela vårt liv. När smärtan stiger upp finns det två vägar. Antingen undviker vi smärtan och vårt lidande ökar. Eller så möter vi smärtan, genomlider och är med om ett befriande. Livet återuppstår. Ett slags bereden väg för Herren. Jag ber en bön. Gud, har försökt lära mig att älska och bli älskad. Låt mig istället få uppleva att jag redan är kärlek. Gud, har försökt komma närmare dig. Låt mig istället få uppleva att du redan bor i mig. Amen. Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om?
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Vill du kommentera det du har hört så nås vi på liv@sverigesradio.se eller som livsåskådning i P1 på sociala medier. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Och en ny andakt hör vi tidigt torsdag morgon 17:45. Strax nyheter och sen ska vi än en gång sända veckans medierna med Martina Pierrot. Nu är klockan 2.
Nu Ekot. Gaza Humanitarian Foundation, som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza, anklagar Hamas för att ha attackerat en av organisationens bussar. Ett 20-tal personer som arbetar för organisationen ska ha färdats i bussen. Minst 5 personer ska ha dödats i attacken och flera skadats, det rapporterar Reuters. GHF är en amerikansk organisation som stöds av Trump-administrationen och den israeliska regeringen. Antalet bluffföretag på den internationella listan över investeringsbedragare ökar kraftigt och har nu vuxit till över 31 200 bolag. Ett sätt som bedragarna ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på exempelvis Facebook och Instagram, där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. 6 personer från Göteborgsområdet kopplade till kriminella nätverk har dömts i Finland för bland annat grova narkotikabrott, skriver GP. Totalt utdömdes över 35 fängelseår. I september förra året stoppade den finska polisen en bil från Sverige i vilken man hittade 160 kilo amfetamin och 20 000 ecstasy-tabletter, värt över 50 miljoner kronor. Föraren, en 30-årig kvinna, greps och snart kunde polisen koppla fler personer till transporten, skriver tidningen. I staden Ballymena i Nordirland har kravaller brutit ut för 3:e kvällen i rad efter ett påstått sexuellt övergrepp av en ung flicka. Enligt polisen ligger rasistiska motiv bakom upploppen och polisen har nu satt in vattenkanoner för att stävja våldet. Sen kravallerna drog igång i måndags har ett 30-tal poliser skadats. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Fortlöpande nyhetsuppdateringar även mellan Ekots sändningar här i P1 finns i vår app Sveriges Radio Play. Nu är klockan 2:02 och vi ska än en gång sända medierna från i lördags.
Spionanklagelser och påverkansoperationer.
Vi måste alltid vara medvetna om det.
Krig i närområdet som väcker frågor om beredskapen på svenska mediebolag.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Hur rustade är egentligen svenska medier i sin bevakning av hot mot rikets säkerhet? Idag i medierna en panel om säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl bevakning som i egen upprustning.
Vi är inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här. Kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Eller rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkomna till medierna den här nationaldagshelgen när Sverige är i en prunkande, syrendoftande försommartid. I stark kontrast mot spirande grönska här utanför så står ju den allt osäkrare värld vi lever i. Dagligen så kommer nya rapporter om påverkanskampanjer, spionmisstänkta personer i Sverige och krig som rasar i dramatisk takt på flera håll i världen. Under de senaste osäkra åren på planeten jorden så har många redaktioner satsat på en ökad bevakning av just säkerhets- och försvarsfrågor. och vi ska tillsammans med en panel idag blicka inåt och utåt för att ta reda på hur rustad är Sveriges mediers säkerhets- och försvarsbevakning och hur står sig redaktionerna själva i ett eventuellt läge för kris eller krig. Välkomna hit! Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Vi gör ett litet ljudtest. Jag frågar dig, favoritfärg?
Rosa.
Och så Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Vad har du för stjärntecken?
Våg.
Ja, ah, jag med. Mattias Karlsson, granskande reporter på Expressen med fokus på internationella samarbeten och säkerhet. Har du något favoritdjur?
Hästar.
Mm. Välkomna hit alla tre. Ja, de senaste åren så har ju mediebevakningen haft en stor tonvikt på försvars- och säkerhetsfrågor på olika sätt. Håller ni med om det?
Ja, men det har blivit vanligare. Till trasiga kablar på Östersjön och erfarenheter som de svenska mediebolagen inhämtar från kriget i Ukraina kan vi ju räkna bank-ID som inte fungerar, betalsystem som ligger nere, bussar som ibland står stilla. En rad olika händelser som ibland kan vara helt odramatiskt. Någon som har råkat gräva av en kabel när man bygger en väg. Men som också kan vara cyberangrepp eller något annat. Vilket gör att medierna måste rusta sig för mer oförutsedda händelser än tidigare kanske.
Absolut. Och jag tänker att man hela tiden ska ha i bakhuvudet en deklaration som Putin gjorde i december 2021. Där han lägger fram krav på en ny världsordning i princip som ju vi ska underkasta oss Rysslands vilja. Och jag tycker att man behöver se mycket det som händer i ljuset av det. Sen är det inte alltid att det är en del av det, men man behöver ju ändå analysera det utifrån att det kan vara så. Mm.
Jag håller med. Jag tycker att ni båda sätter fingret på det som är en utmaning just nu, att det är väldigt många enskilda händelser som ibland hänger ihop, men att mediernas utmaning just nu är att sätta saker i ett sammanhang och ge förklaring. Det tycker jag kanske inte att vi alltid är jättebra på.
Det finns ju en inneboende motsättning mellan att nyhetsförmedlas snabbt. Om vi inom loppet av sig ett par dygn har okända drönare över alla Sveriges kärnkraftverk, så det är väldigt ovanligt och det är klart att det är en stor nyhetssändelse. Ibland kanske det har en förklaring eller det kanske visar sig att det inte är självklart att det var drönare på exakt varje ställe. Och då tycker vi att vi kanske vill återgå till en normalitet att ja, lite larmjournalistik kan man tycka. Men sen möter vi rubriker om att ryska underrättelsetjänsten ville mörda vd:n för försvarsjätten Rheinmetall i Tyskland. Och det är otroligt allvarliga så att säga, terrorgrepp mot demokratiska stater. Och det är klart att vi som representanter för media måste liksom ha en beredskap för att faktiskt ta till oss det här rätt otänkbara som vi kanske inte riktigt har trott på eller varit rädda för tidigare. Men det är en hotbild.
Mm, mm. När brister medierna i det här?
Jag är inne på det som Thomas beskriver som just balansen och utmaningen i att kunna avrapportera det som händer här och nu. Men sen just förklara, sätta in det i ett sammanhang, gå djupare i skeenden som pågår över en lång tid. Och där har vi på SVT de senaste åren lagt väldigt mycket kraft och resurser på att utveckla nya typer av journalistiska metoder och kompetens. Vår verifieringsjournalistik blir bara viktigare och viktigare för oss till exempel.
Ett annat sätt som man kan ju jobba, vi har ju på Expressen de senaste 3 åren jobbat mycket med internationella samarbeten där man framförallt med journalister i Baltikum, i Östeuropa, där man liksom för in kompetens från massa olika områden och så försöker man titta på saker. Men problemet är att det har ju sån tidshorisont, en helt annan än nyhetsarbetet. Så om du säger att du startar igång ett projekt som tar reda på sanningen om de här kabelbrotten, då kanske du pratar 3 till 4 månader minst. Och sen kanske du ändå inte får fram någonting som faktiskt går att publicera eller som på något avgörande sätt förändrar bilden av det.
Mattias, där sätter du ju fingret på en av utmaningarna. Nu helt plötsligt så ser vi ju att det dyker upp reportrar som har titeln säkerhetspolitisk reporter eller försvarsreporter eller så. Det finns poddar som sänds av Aftonbladet och Sveriges Radio och andra som behandlar den här typen av frågor. Men under snarast 2 decennier så har vi liksom avrustat den kompetensen. Och på samma sätt som mediebolagen lite snabbt fick så att säga, återanställa och rekrytera medicinreporter under pandemin, så ser man ju nu att vi försöker stärka kompetensen kring säkerhet och försvarsfrågor. Men där har vi nog en brist fortfarande, tror jag.
Jag delar den bilden. Och när vi utvecklar vår försvars- och bevakning så är att koppla ihop våra riksnyheter med våra lokala redaktioner är helt avgörande. Som du nämnde, Thomas, att just utveckla nya uppdrag och en ny typ av reporter är jätteviktigt. Men de kan inte verka ensamma, de måste samarbeta på nya sätt.
Om man tänker på början av 2000-talet, då åkte i alla fall kvällstidningarna ut på jobb varje dag. Nu har vi ju personer som kanske har suttit på redaktionen i ett år utan att ens åka ut på någonting. Och anta då att det är någon... Det blir ett skarpt läge och vi behöver skicka ut folk till att rapportera om ett hus som har bombats. Jag tror att man skulle behöva titta igenom, se igenom hur